Hej och välkomna till Morotspodden, podden som handlar om hållbara, välmående och motiverade hästar. Jag heter Lena Manea och idag ska vi träffa Anne Diriksen från Relationsbaserad hästträning. Och vi ska prata just relationsbaserad hästträning. Anne är uppväxt i Nederländerna och kom till Sverige som 15-åring. Och nu bor hon tillsammans med sin man och två barn på en gård i Sjuntorp utanför Trollhättan. Anne har en bakgrund inom Pirelli, Natural Horsemanship, men jobbar idag enbart med positiv förstärkning. Hon är också hovvårdare och det var så jag kom i kontakt med Anne när hon hösten 2018 kom ut för att hjälpa mig att verka min häst. Och då visade det sig också att hon hade ridit in Shanti. Idag ska vi prata om relationsbaserad hästträning. Cool. Vad är det för någonting?
Jo, relationsbaserad hästträning är ett samarbete mellan mig och min kollega Johanna Niesnoy. Vi har tidigare tillsammans varit instruktörer i Natural Horsemanship och gått därifrån och valt att träna med positiv försäkring med belöningsbaserade metoder istället. Då har detta träningssätt utvecklats som vi då har skapat tillsammans. Det som skiljer sig väldigt mycket är att vi tittar på det på ett helt annat sätt än vad vi tidigare har gjort. En relation skapas när hästar spenderar fridfull tid tillsammans. Mm. När de spenderar den här tiden tillsammans, där de bara betar eller är i närheten av varandra. Till skillnad från det andra sättet att se på det, att när hästar flyttar på varandra, att det är då de skapar relation.
Just det, och det är det som Natural Horsemanship bygger väldigt mycket på.
Precis, ja. Då hela träningsmetoden byggs på vem som flyttar vem. Mm. Och man tror att den som flyttar den andra har någonting som de kallar för ledarskap då.
Så det här med att man behöver vinna över hästen och visa vem som bestämmer, hur ser du på det?
Det känns väldigt förlegat nu när det finns den här forskningen och erfarenheten av att det behöver inte vara så, utan vi kan lära hästen vad vi vill att den ska göra med belöningsbaserade metoder, alltså genom att belöna dem för det som vi vill ha mer av, det som vi tycker om, istället för att vi kräver att hästen ska göra det för att den ska lyda.
Mm. Och belöningsbaserat, är det lika med mat eller kan det vara någonting annat?
Mat är lättast och det är väl det som folk använder mest. Därför att mat är oftast en resurs som hästar vill ha. Eller andra djur också för den delen såklart. Det är smidigt att ha med sig. Det är en resurs som man alltid kan träna med. Som alltid uppskattas hos de flesta hästar. Men det behöver inte vara så. Det kan ju också vara andra typer av saker som hästen vill ha. Till exempel kli kan vi använda, absolut. Det kan ju också vara att den får lov att göra en viss aktivitet som den gillar. Till exempel att den får lov att stanna eller får lov att gå, om det är det den uppskattar. Så man kan vara ganska kreativ med sin belöning eller det man förstärker ett beteende med. Kli kan vara knepig för att det måste ju vara någonting som hästen verkligen uppskattar. Vi kan inte bara peta lite på den eller liksom krafsa lite på den och tro att det skulle vara förstärkande. Utan när vi pratar kli som förstärkning så pratar jag om det här när man kliar och hästen verkligen flärpar fram sin överläpp och verkligen tycker att det är jätteskönt. Tänk att man kliar under magen på sommaren till exempel och hästen verkligen vill ha mer. Då är kli förstärkande.
Precis, för jag hör ibland att en del vill använda sig av kli, vill använda sig av vissa förstärkningar, men man måste ju kanske låta hästen välja det då.
Precis, ja, och det går ju bra att blanda också, att vissa dagar kan kli vara förstärkande och vissa dagar är det inte, så du kan vara bra att ha ett litet repertoar så att du kan anpassa det efter just den dagen eller en viss övning som man gör.
För de som inte vet vad positiv förstärkning belöningsbaserat grundar sig på.
Positiv förstärkning är när vi adderar någonting, så tänk i matematiska termer. Och då, för att det ska vara då förstärkande, så är det någonting som är önskvärt för hästen, som hästen gärna vill ha. Till skillnad från negativ förstärkning som då innebär att vi drar bort någonting. Vi tar bort någonting som hästen inte vill ha. och på så vis kan vi förstärka beteendet. Som till exempel trycka eftergift. Då lägger vi först på ett tryck och när hästen har gjort rätt då tar vi bort det trycket för att berätta för den att det här var korrekt. Och när vi förstärker beteende, antingen om det är negativt eller positivt, så kommer ju sannolikheten att det här beteendet sker igen, kommer öka då i framtiden.
Men om man idag jobbar med tryck och eftergift, vilket är det traditionella inom hästträning, kan man bara börja lägga till positiv förstärkning eller hur gör man för att börja?
Man kan göra det. Man kan använda tryck och eftergift fortfarande för att få fram ett beteende och sedan förstärka. Förutom att man tar bort trycket så kan man förstärka med en godis. Det som man mister om man fortfarande använder tryck och eftergift, det är att man dels kan ha en häst som tror att den måste göra det. Därför att ofta så är tryck och eftergift inlärt med ett eskalerande tryck, ett ökande tryck. Om hästen till exempel inte svarar så trycker vi hårdare eller vi lägger till ett annat tryck som ett spö till exempel, eller vi drar hårdare i linan eller vad det nu är för tryck vi använder. Så då kan vi ha en häst som inte riktigt vågar säga nej, och det är väl det som är den stora skillnaden då om man tittar på det, att när vi bara använder positiv förstärkning så har hästen en möjlighet att säga nej utan att det blir en negativ konsekvens för den.
Men hur kommer det sig att du och Joanna startade relationsbaserad hästträning? Någonting tog er från natural horsemanship till detta.
Ja, precis. Och det som startade hela tror jag är ett generellt missnöje med resultaten vi fick. Vi kände inte längre att vi var nöjda med så som hästarna gjorde. Vi hade lydiga hästar, vi visste hur vi skulle träna, vi kände oss duktiga på det vi gjorde. Vi kunde lastträna svåra hästar och problemlösa och så vidare. Men sen kom de här hästarna som inte lät sig tvingas. De hästarna som inte blev bättre fast vi gjorde liksom enligt regelboken då. Och det är de hästarna som fått oss att tänka. Och då har vi provat att ge dem godis istället för att lägga på mer tryck till exempel. Om vi kände att de inte var motiverade till att göra det vi hade tänkt oss. Och då kommer man ju finns ju helt nya tankar som kommer. För helt plötsligt så kanske de hästarna gick och lasta. Som vi tidigare har försökt att lasta med tryckgift. Och det har inte gått bra. Och vi börjar se våra egna hästar och de hästarna som kanske inte hade särskilda problem, såg vi ändå att de var inte tillräckligt glada. De stod och väntade på instruktioner eller de var lydiga och väntade. Och vi var inte nöjda med det. Vi trivdes inte med det. För att om inte hästen tycker att det här är kul, om inte hästen tycker att det här är värdefullt, då finns det ingen glädje för oss i det heller.
Nej. Det som jag stöter på väldigt mycket är ju det här att människor är stolta över att de aldrig ger sina hästar godisar. Så när jag säger att jag matar med godis hela tiden så säger man att jag ger minsann aldrig min häst någon godis.
Nej.
Och hur ska man...
Det är vanligt. Tänka kring det? Ja, absolut. Därför att vad händer när vi ger dem godis i handen? Hästen blir glad, den blir motiverad, den blir entusiastisk, den vill ha mer. Och då kallar vi det för att hästen tigger och hästen är oförskämd eller hästen är ouppfostrad. Vi kallar det för många fula grejer. Men det som egentligen händer är att vi har en resurs som hästen vill jobba för. Så att istället för att se det som någonting som är negativt så kan vi se att vi kan göra någonting av det. Med hjälp av den här entusiasmen som hästen visar kan vi börja göra någonting. Och visst är det så att hästar i början kanske inte vet hur de ska bete sig. De vet inte vad de ska göra för att vi ska ge dem mer godis. Och det kan ta en stund innan vi har lärt dem att det är det här jag vill att du ska göra. Till exempel så tycker vi att det är en bra idé att börja med att lära hästen några mer passiva beteenden som att stå still till exempel. just för att vi inte ska få en häst som går och buffar på godisväskan. Men sådana saker det är väldigt lätt att träna bort. Det tränar man bort på, alltså, på en 10 minuter.
Och har man inte, ja precis, har man inte gjort det innan så behöver man nästan inte ens säga att man tränar bort det, utan man börjar träna med rätt regler med en gång.
Ja, precis.
För det är ju det, upplever jag i alla fall, att har man tydliga regler kring maten så är det inget problem.
Nej.
Och
nej.
Att man inte har för goda godisar.
Ja.
Eller?
Absolut, ja. För är resursen för eftertraktansvärt, är den för god, då kommer ju upp, då får vi lite för mycket motivation, eller då får vi det som går över till frustration. Och när vi får frustration så blir det också svårt för hästen att tänka, och det är inte en trevlig känsla. Så att vi måste hela tiden hålla ett öga på hur min häst känner, vilka beteenden tränar jag, vilka saker gör jag, hur är strukturen i träningen för att vi ska behålla den här lugnet. Och det kan vara en jättebra idé att börja träna med hö till exempel, eller lucernhack eller något annat som är ganska tråkigt, eller vad man säger. Just för att man vill behålla den här lugna, goa känslan.
Ja, och min häst som kom med en hälta och jag inte riktigt visste vad klarar hon egentligen att göra med sin fysiska kropp, har ju jag haft en hög liggandes till samtidigt som jag tränar med samma hö.
Ja.
Och när hon då säger, yes, jag vill hellre träna för det höet som du ger mig än att stå i högen och äta, då ger övningen henne någonting, tänker jag.
Absolut, ja. Äppelbitar är väldigt få hästar som klarar av att tränas på, för att det blir för mycket entusiasm.
Det blir för gott.
Det blir för gott.
Så, men kan man tänka så då att om det blir för mycket tigg eller hästen blir jättepå, ska man ta något mindre gott då?
Precis. Man kan ju först och främst prova det, och sen kan man ju verkligen fundera på vad gör att den blir ivrig. Är det bara godiset eller är det någonting i omgivningen? Kan det vara att den redan var lite uppe i varv när du tog den själv in i stallgången? Eller blev den redan lite uppe i varv när en annan häst gick därifrån och kanske reds bort? Mm. Eller kan det vara någonting som hände? En maskin som startar längre bort eller vad det kan vara. Så att man tänker lite grann på vilken miljö är jag i för att skapa ett så trevligt pass som möjligt för hästen. Och sen kan man såklart även granska sig själv. Är jag lugn? När jag är uppe i varv och kommer hem från jobbet, det kanske har varit en stressig dag, vad vet jag. Då är det klart att det påverkar min häst. Så vi har utvecklat en del övningar som människorna ska göra, eller kan göra, innan man går till sin häst. Just för att själv vara lugnet, själv vara stabil i sina känslor. För att sen kunna stötta sin häst. Och inte påverka den på ett negativt sätt.
Just det.
Och sådana övningar har vi med i våran kurs då, som finns på nätet.
Just det, för ni håller i en webbaserad kurs.
Precis, ja. Vi har några e-böcker som vi säljer separat. Och sen har vi en kurs det är egentligen en vägledningstermin. Den ligger alltså på en hel termin. Mm. Och då får man tillgång till allt vårt material och vi kommer ge dig vägledning på vägen. Just för att vi så gärna vill att alla ska lyckas och få uppleva de här bra stunderna med sina hästar. Sen är det också möjligt att få privat undervisning av oss, oftast webbaserat, att vi gör det med hjälp av video och telefonsamtal. Eller så håller vi fysiska kurser, så kan man komma på kurs.
Och det, bara min erfarenhet är att du skulle hjälpa mig här en gång.
Mm.
Och då var min häst inte alls sugen på att träna som hon brukar.
Nej,
och jag tror att jag rannsakar mig själv ganska mycket efteråt. Att jag blev lite nervös. Jag ville visa dig vad vi kunde och sådär. Mm. Och då valde hon att stå och käka i sin hög och ville inte alls jobba med mig. Så att jag tycker att det är en... Och det är även... Vad ska man säga, traditionella tränare som börjar använda sig just av det här med... Ja, man kan ringa på Messenger och prata i telefon samtidigt och sådär. För att man inte ska behöva byta miljö.
Ja.
Det kan göra både ryttare och häst tryggare.
Ja, precis. Och då kan man ju filma när det passar. Eller man kan göra om det. Om det inte blir bra så kan man filma nästa dag igen.
Ja, eller som du sa, att man filmar som det ser ut som det brukar se ut.
Precis, ja, så man får en tydlig bild av det som är. Mm, absolut. Det är väldigt värdefullt.
Mm.
Och då kan ju man också få undervisning oavsett var man bor, och man kanske slipper köra med sin häst om den inte vill åka hemifrån till exempel.
Och nu är det så här, Ann, att du kommer ju återkomma i podden.
Mm.
Är det någonting mer du känner att vi behöver prata om just idag? För att avrunda det här avsnittet.
Oh, en öppen fråga.
Ja.
Det som man skulle kunna tillägga, det är att jag ser ganska mycket att folk misslyckas eller inte är nöjda om man bara testar att mata lite med godisar. Jag tror att för att det här ska bli bra och för att man verkligen ska lyckas med att byta till en helt annan kommunikationsmetod, en helt annan träningsmetod, så krävs det en del kunskap. Så om ni står i valet och kvalet, så skulle jag rekommendera framförallt att läsa på ordentligt. Läs de gratis e-böckerna vi har till exempel på vår hemsida, och skaffa kunskap verkligen, så att det blir så rätt som möjligt från början. För det är ganska annorlunda om man aldrig har gjort det tidigare.
Så. Men kan du bara nämna lite också vad de positiva fördelarna brukar bli? För att jag tänker att annars kanske man känner så här att...
Oj, det är nästan för svårt. Ja.
Varför ska jag göra det här nu då?
Just det. Det som är den absolut största fördelen, tycker jag, det är att man faktiskt ser lite mer till det positiva. När min häst erbjuder någonting, när min häst gör någonting, så kan jag se allt som jag gillar, allt som jag tycker är roligt, allt som jag tycker är bra hos hästen. Så det blir ett väldigt fokus på det positiva, istället för att vi faller i att vi vill korrigera, att ah, men det här var inte tillräckligt bra, så jag måste korrigera det, det måste vara mer böjd, det måste vara mer hit och dit, snabbare, långsammare och så vidare. Så att man hamnar i det här korrigeringstänket. Så att det är ett annat sätt att tänka och se på sin häst. Man ser på sin häst på ett mer positivt och kärleksfullt sätt än i alla fall vad jag gjorde innan. Och sen ser man ju väldigt tydligt hos hästen att den tycker träningen är jättekul.
För jag har tidigare tävlat mycket, och till slut kände jag att jag visste inte vad jag höll på med. Det var mest kravfyllt, och det var inte för hästens skull, det var inte för min skull. Jag vet inte för vems skull det var som jag tävlade. Nej. Och försökte bevisa någonting. Så att jag packade ihop mitt hästliv och har faktiskt... Jag har sagt under 2 års tid att jag ska inte ha häst igen.
Nej.
Och så helt plötsligt så har jag häst igen. Och jag har inga mål överhuvudtaget. Jag har precis lagt handpenning på en häst som jag inte har provridit.
Just det.
För att bara att hänga med henne, umgås med henne... att hon bor här tillsammans med oss är bara så fantastiskt. Och det ger oss allihopa så mycket. Så jag känner mig ibland som 7 år och liksom skriver I love Shanti på bilder. Ja, men du vet, sådär. Kan du känna så också?
Absolut, och det är precis den kärleken som gör att vi har häst. Och det borde vara det som är det absolut primära, tycker jag.
Mm.
Att vi älskar dem, precis som de är. Och det viktigaste är att göra skillnad på... just det här med vilka de är och vad de gör. För ibland så gillar vi inte det de gör. Eller vi älskar kanske inte ett visst beteende de har för sig. Men vi kan ju fortfarande alltid känna den här djupa kärleken till det de faktiskt är. Och då kan vi känna den här kärleken trots att min häst inte gick på transporten, eller trots att den gjorde något annat som jag inte gillade. Så kan vi känna den här kärleken. Och det kan vara... grundstenen, eller det absolut allra viktigaste.
Vill du veta mer om Anne, så hittar du det på relationsträning.se. Och vill du veta mer om mig, så hittar du det på lenamanea.se. Kontakta mig gärna om du har några frågor eller tips på intressanta personer som du vill höra i podden. Och gillar du avsnittet, så dela det gärna med dina vänner och lämna gärna en recension. Hoppas att vi hörs igen. Hej då!